Jag ska predika om några saker som är viktiga för församlingen. Och jag har fyra saker jag vill landa i. Det finns naturligtvis mycket mer, men fyra viktiga utmaningar, jag skulle vilja säga inför framtiden, som vi ständigt behöver överlåta oss till som församling och som kyrka. Och det är viktigt för att kunna hålla kursen, för att kunna veta vilken väg vi ska gå, vart vi är på väg någonstans. Så är det viktigt att hålla fast vid de här fyra sakerna. Det finns naturligtvis mer, jag skulle kunna göra en lång lista. Men de här fyra områdena känner jag som oerhört viktiga. Annars tror jag vi hamnar vilse. Jag gick vilse, jag och Vicky gick vilse per dino. För några, ett par veckor sedan, tre veckor sedan kanske, två veckor sedan. Kan ni tänka att man kan gå vilse mellan Vassbacken och Halna? Går det? Det går faktiskt. I svampskogen. Om man är lite förvirrad och kanske koncentrerad på fel saker. Det är inte fel att koncentrera sig på svampplockningen, men man koncentrerar sig inte på riktigt hur man går. Om man gör lite krokar och svängar, och så är skogen sig ganska lik sån här granskog med mossa. Ganska stor skog var det. Det var faktiskt det. Det var ingen liten skog, utan den var ganska stor. Och det är mitt fel. Vicky hade rätt där. Hon sa att vi ska inte gå så. Men jag hade gjort en krok. Så jag hade för mig att vi skulle gå åt ett håll som var helt fel motsatt. Det är väldigt obehaglig känsla det där när man går tvärt emot vad som är rätt. Man tror man är på väg åt rätt håll, men man är på väg helt fel håll. Så vi kom rätt så nära en väg, inte så riktigt nära, men jag hade en aning i alla fall var vi var någonstans. Det var ungefär en timme som vi kom bort oss. Vi såg en älg också som hälsade på oss lite grann på avstånd. Sen var det en stor åker, så den kunde vi inte gå över heller för att komma till den där vägen, för det var odlat på den också. Men Vicky hade faktiskt en känsla av hur vi skulle gå, och jag hade väl det också. Jag följde solen, så jag vet ju vad norr och söder är och så. Så att jag visste att vi var på väg ungefär åt rätt håll. Men till slut så kom vi rätt. Men det var en väldigt obehaglig känsla, och det gäller att vara fokuserad, inte göra några krokar så där när man går utan att tappa liksom fokus med och se vart man är på väg någonstans. Och jag tänkte på det också här, att det är lätt vi kommer vilse också som människor och som även som kristna, även som i församling, så är det lätt att komma vilse om man inte fokuserar på det som är det viktigaste. Och det är viktigt att påminna sig om. Luther, Martin Luther, han sa så här att synden, vad är det? Ibland tänker vi att det är en katalog med olika saker som vi räknar upp. Men han sa att synd är att vara inkrökt i sig själv. Det var en bra sammanfattning. Inkrökt i sig själv, det är vad synd är. Fyra saker. Det finns en tendens som sagt att vi fastnar i oss själva. Och Gud vill lyfta oss ur det här. Och en hjälp för att inte göra det. Det första är församlingsgemenskapen. Och jag vill läsa Hebreerbrevet 13:1-2, så står det så här: Håll broderskärleken levande, kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att det som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Broderskärleken, alltså bröder och systrar, det är väldigt fina uttryck i Bibeln. Att vi är syskon i församlingen. Kom ihåg det, att den ska vara levande, den kärleken. Och vi behöver den. Vi behöver gemenskapen med varandra för att inte komma fel i livet. Det är väldigt viktigt. Församlingen, kyrkan, är ju inte bara ett föreningsliv. Långt ifrån. Vi är ju registrerade som en förening också. Så det finns ju en viss del av sanningen. Men det är bara en liten del av hela sanningen. Församlingen är en levande organism. Det vet vi också. Idag är det en stor fara, stressen, att man inte riktigt hinner med för gemenskapen. Pastor Thomas Sjödin, han skriver i en bok som heter Det händer när du vilar. Så talar han om det här, hur viktigt det är att kunna hitta de här viloplatserna i livet under livsvandringen. Och det är väldigt viktigt, för stressen håller på att ta koll på oss. Det är väldigt mycket så ute i samhället, och det kommer också in i församlingen, i kyrkan. Då är det viktigt att säga också det, att det är ingen fara att arbeta hårt. Det kan ibland bli liksom att man tror att man ska ta det lugnt och ha det skönt jämt. Det är inte det. Arbeta hårt är inte samma sak som stress. Det kan vara det naturligtvis, men absolut, det behöver absolut inte vara det. Och jag tror det är nyttigt och bra för människan att arbeta hårt. Det tror de flesta är överens om. Och kanske arbeta mycket också. Det är inget fel heller. Det är bra. Väldigt bra. Men det är stressen, den negativa stressen, som är en fara. Negativa stressen. Och det kan göra att vi inte hinner med riktigt den här gemenskapen. Att vi inte prioriterar den, inte ser det som viktigt. Att vi liksom inte hinner med. En annan fara är våra egna små öar som vi har. Som är positivt på ett vis. Och det är någonting gott som Gud har välsignat. Jag tänker på familj och släkt. Det är väldigt viktigt att man har en nära familjeband. Det vet vi. Och det är gott om man har bra relationer i släkten också. Men det här med kärnfamiljen, det kan bli till överdrift. Det kan bli också fel. Alltså att familjen och släkten kan bli små isolerade öar i samhället. Det är en fara. Och människor utanför känner sig verkligen utanför. Det där finns en risk, och det finns inte minst i våra sammanhang, alltså inom kyrkan. Så det får man vara öppen för, att liksom, att människor inte stöts bort eller hålls utanför på grund av att jag har så tajta band i min släkt och min familj. Det är ju något gott att ha goda familjerelationer. Man behöver det. Och det är bra att ha en tajta släktband. Åldersgrupper finns också en fara i församlingen. Att det är för mycket uppdelat. Etniska grupper. Det säger sig egentligen självt att det är en stor risk. Intressegrupper och så vidare. Men det är viktigt med den här gemenskapen. Att alla känner sig hemma. Att man är en del i familjen. För församlingen och kyrkan är ju Guds familj. Det där är väldigt viktigt att påminna sig om. Och det håller oss på ett sunt tänkande och håller oss på spåret, så vi går i rätt riktning när vi lever efter det. En familjekänsla, en familje, alltså en gemenskap som människor verkligen längtar efter. Det var Rick Warren som skrev, och jag tycker det är ett väldigt drastiskt uttryck, en författare och predikant som har skrivit väldigt, väldigt mycket, och många läser och lyssnar till honom. Han skrev så här en gång, och jag tycker det är väldigt bra, väldigt drastiskt också. Att faktum är att alla behöver och önskar bli älskade. Och när de finner en kyrka där medlemmarna verkligen älskar varandra och bryr sig, måste man nästan låsa dörrarna när man ska hålla dem därifrån. Tänk vad fantastiskt. Att vi behöver inte låsa dörrarna för att det ska risk för inbrott. Utan vi låser dörrarna i Lugnås pingstkyrka därför att det kommer människor hit som vill uppleva gemenskapen. Men vi kan liksom inte, de kan inte komma dygnet runt, utan vi måste låsa dörrarna. Det är ju ett positivt problem. Det får vi be om, att det får bli ett sånt problem här i Lugnås. Amen. Det andra, nummer två, det var församlingslivet, gemenskapen som är viktig. Och det behöver vi överlåta oss till, medvetet. Alltså, oavsett jag alltid känner för det eller inte, så är det viktigt att jag överlåter mig till det. Och praktiserar det. Gudstjänstlivet är det andra. Att man kommer med ett sug när man kommer till gudstjänsten på något vis. Det är samma sak där, att man kan inte alltid vara på topp känslomässigt. Det är inte så där att jag känner att wow, idag när jag vaknar, nu är det söndag gudstjänst, wow, jag liksom flyger upp i sängen och jag är helt fokuserad på det. Det är inte alltid så. Men ändå handlar det om att man liksom förbereder sitt hjärta på något vis. Och jag tror det är i gemenskapen med Gud, alltså i bönen och i bibelläsningen och liksom att man på något vis är förberedd, då kommer det där suget också, att man kommer med en längtan, man vill uppleva någonting, men också beredd att ge någonting också när man kommer till gudstjänsten. Och det står så här i första Korinthierbrevet 14:26. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Så när man kommer så kommer man för att bygga upp. Och så känner man också, upplever man, man blir uppbyggd. Tänk vad fantastiskt när det får fungera så. Och det är viktigt med i gudstjänsterna, lovprisningen är i centrum. Vi får upphöja Guds namn och påminna oss om att det är han som är herre. Det finns en Gud som är överallt. Det är inte jag som är herre, eller det är inte människorna som har allt i sin hand, utan det finns en Gud som är över oss, som har allt i sin hand och vet allt och vill vårt bästa. Det är fantastiskt när det är så. Vittnesbördet, att man berättar, det här har jag varit med om, att man är beredd på det. Kan berätta att ett bönesvar, Gud har hört bön, kan bli en uppmuntran eller något annat som Gud har gjort i mitt liv. Att bönen får vara i centrum. Att vi får be tillsammans, som gjorde inledningen av gudstjänsten här. Också bibelordet, att vi läser mycket från Bibeln. Gud får vara i centrum, det är viktigt i en gudstjänst. Människan längtar och vår personliga relation till Jesus påverkar en hel atmosfär. Det är ju så. Det är en maktfaktor när vi kommer tillsammans och har en längtan efter att ge och ta emot. Det är både och. Både ge, välsigna andra, uppmuntra varann och så vidare. Men också kunna ta emot. Det blir en makt, det blir en kraft. Och tillsammans upphöja Gud. Upphöja Gud och så uppmuntra varandra. Det är viktigt samspel också i en gudstjänst. De som lyssnar, det är viktigt. Predikanten är väldigt viktig. Jag hörde nyss en predikant som sa så här. Att är det någon som somnar i en gudstjänst, ja då är det du som är predikant som är skyldig. Det går inte, man ska inte kunna somna när någon predikar, om det är riktigt från Gud. Och Gud har lagt ett ord på ens hjärta om man delar någonting. Så han la det på sin egen yrkeskategori. Och jag får ju säga det samma då. Att jag kan inte döma om det är någon som blundar och nickar till. Utan då får jag se på mig själv först och främst. Så är det. Och du behöver inte ha dåligt samvete. För jag har också somnat under gudstjänster ibland. Ja, ska jag erkänna. Ja. Det är viktigt. Den som vittnar, den är med i samspel. Den som berättar av egna upplevelser. Sångare, musiker, mötesledare, tekniker, mötesvärdare. Den som kokar kaffe. Allt hör ihop. Det finns ett samspel och det är viktigt. Och det är ju så här också att, nu talar jag från min egen sida, att den som predikar, alltså predikanten, får ju mer inspiration. Och man känner att folket är med. Så är det ju. Så det är ju viktigt samspel. Och jag klagar inte på det alls här i Lugnus, för jag känner att ni är med när jag predikar. Det känner jag verkligen, ärligt talat. Men visst, har man varit på, i något sammanhang och på någon annan plats och predikat och känt att det kanske inte riktigt var, ja, connectade sådär. Men det kan ju vara mitt fel också. Så jag skyller inte på församlingen eller kyrkan. Det är viktigt det här med gudstjänsten och att man tänker på vad är det viktigaste. Det finns en man som heter Leith Anderson. Han har skrivit en bok. Han skriver så här om olika saker som vi har i församlingen. Han säger så här att även om Nya Testamentet ofta talar om församlingar är det förvånansvärt tyst. Det här är väldigt intressant. Lyssna noga. Beträffande en mängd saker som vi förknippar med församlingsliv och församlingsstrukturer. Det sägs inget, och nu talar han utifrån Nya Testamentet då. Det sägs ingenting i Nya Testamentet om arkitektur. Det kan man ju diskutera ibland. Det kan vara ingen stor fråga här, men ibland kan det vara diskussion. Det sägs ingenting om talarstolar. Det är väldigt neutralt. Man kan ha det och man kan vara utan. Det är inte viktigt. hur lång en gudstjänst bör vara eller regler för söndagsskolan. Det finns ingenting, absolut ingenting i Nya testamentet som säger, talar om det. Det talas väldigt lite om musikstil, ytterst lite. Det finns ingen mer andlig eller mindre andlig musikstil. Det står ingenting om gudstjänsttider. Det står ingenting om form av tillbedjan, hur den ska gå till. Bara att Jesus ska vara i centrum, men inget mer. Det fanns inga biblar, och det här är intressant. Inga biblar på Nya testamentets tid. Det är också intressant. Det fanns inga biblar, kan ni tänka er. Gudstjänst utan att man hade biblar. Men hur gjorde man då? Jo, man hade gamla testamentet. Det hade man. Judarnas heliga skrift. Och sen hade man muntligt, alltså man hade muntligt vad Jesus hade undervisat. Det delar man med sig också. Sen kom ju också Paulus brev och de andra breven, Petrus, Johannes och så vidare också. Lite längre fram där. Och så småningom så kom ju det som vi kallar för Nya testamentet, men det var ganska långt fram. Så det var väldigt intressant också. Hur predikar man? Vad predikar man? Jag funderar lite på det när jag tänkte inför den här predikan. Det var intressant. De kunde inte säga att nu läser vi från Matteus 4 och 17 eller något sånt där. Det gick ju inte. Nej, det fungerar på ett annat sätt. Intressant. Det fanns inga samfund. Det fanns inga församlingsläger, pastorskonferenser, i alla fall som vi har det. Det fanns inga styrelseprotokoll, kan ni tänka er det? Inga protokoll. Något protokoll i testamenten. Några biblias. De församlingar, säger han, sammanfattar så här. Som vill vara nytestamentliga måste sträva efter att leva ut dess principer och absoluta sanningar. Inte reproducera dess detaljer, säger han. Vilka är principen och de absoluta sanningarna? Och det är ju det vi har varit inne på redan här. Att Jesus får vara i centrum i våra liv. Att han ska upphöjas, han ska bli stor. Att ordet som vi har det nu, även om Nya testamentets församling inte hade det. Men vi har ändå bibelordet som vi har fått därefter. Det ska få vara i centrum och våra böner. Gemenskapen och så vidare. Det är ju jätteviktigt. Och evangelisation, mission. Jag kommer till det alldeles strax. Kommer till det nu. Punkt 3. Evangelisation och mission. En bibelkommentar säger så här. Och det var ärkebiskopen i Canterbury, William Temple. Han var det innan i England. Han kommenterade Johannes evangeliet 1:42. Johannes 1:42, kan läsa det. Det är väldigt kort vers och intressant. Andreas tog med sig Petrus till Jesus. Det står det, han tog med honom till Jesus. Men Andreas tog med sig Petrus till Jesus. Mm. Han tog med sig Petrus till Jesus. Väldigt intressant ord. Han säger så här, den här ärkebiskopen, att det är den största tjänst någon annan kan göra en annan människa. Att ta honom eller henne med till Jesus. Du och jag kan ta med en människa till Jesus. Det är det största vi kan göra inför Gud och för den människan också. Finns inget större, inget mer fantastiskt du och jag kan göra. Föra en människa till Jesus. Apostlagärningarna 1:8. Står det så här. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni skall vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Tänk vad fantastiskt. Och Matteus 28, 18-20 säger så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är vårt uppdrag. Mission talar vi ofta om. Vi har våra flaggor längst bak i kyrkan på olika länder som vi har missionsprojekt. Det är inte bara ett projekt. Nu sa jag ordet projekt och det kan det vara också. Projekt. Men det är inte bara ett projekt långt borta. Utan det handlar om en fortsättning av Jesu uppdrag. Jesu uppdrag är här i Lugnås, Mariestads kommun, Västra Götaland, Sverige, Europa. Hela världen är Jesu uppdrag samtidigt. Och uppdraget motiveras av att Jesus är Herre. Det är inget yttre tvång, ingen lag som vi har fått. Utan det är en inre motivation jag har. När jag lär känna Jesus så får jag en inre motivation och en drivkraft. Att berätta för andra, dela med mig av budskapet om vem Jesus är. Både här där jag bor, men också tänker jag på dem långt där bort. Och vissa människor kallas ju speciellt, får ett speciellt uppdrag att resa långt bort som missionärer. Vi bad för Lena Johansson här under böneveckan. Hon är just nu i Argentina, norra Argentina bland indianerna där hon har kommit fram. Det är ju en sån där sann missionär. Jag tror alla håller med om som känner henne. Det går liksom inte. Alltså, tänker du på en missionär så kan man tänka på henne. Det är urtypen för en missionär. Hon skulle aldrig ge sig till tåls att bara vara i stugan där borta i Österäng. Fast hon är 73 år gammal. Aldrig. Och fast hon har varit en del sjuk också. Inte så allvarligt sjuk, men jag har haft en del krämpor och sådär. Så är det ju ett lite riskprojekt att åka iväg. Men det gör de med glädje och tacksamhet. Och vi hade lite kontakt med henne här igår på WhatsApp och internet. Och hon skrev lite grann där. Och hon sa faktiskt så här. Hon hade kommit till Argentina. Det är som att vara hemma. Eller jag är hemma, sa hon. Hemma. Tänk, märkligt. Hon var ingen ung människa när hon åkte iväg första gången, utan hon var väl i medelåldern. Kanske, jag vet inte om hon var i 40-årsåldern eller någonting. Så reste hon ut och så blev hon ganska många år där till och från. Mm. Vissa har den kallelsen, uppdraget, men det är att föra Jesus vidare till andra. Det är inte alla som har det naturligtvis. Så är det ju inte. Men vi alla har ett uppdrag att berätta om Jesus för andra människor där vi finns. Och vissa får det till en speciell situation, till en annan kultur eller kan till och med långt borta en annan del av världen. Det är en motivation, jag har en inre drivkraft. Den här ärkebiskopen jag citerar nyss från England, William Temple, han sa så här att kyrkan är troligen den enda gemenskap på jorden som existerar för deras skull som inte tillhör den. Ganska intressant påstående också. Vi existerar för de som inte tillhör den egentligen. Vi är en kallade att vara missionerande och evangeliserande. Mm. Det finns en berättelse i Alfa-boken. Ni kanske har läst Alfa-boken. Jag vet, ni hade lite Alfa-kurser här. Nicky Gamble har skrivit och det finns en liten berättelse i den. Det står så här. Under kriget var det en man som blev sårad. Och nu låg han döende i en skyttegrav. En vän lutade sig över honom och frågade: är det något jag kan göra för dig? Han svarade: nej, jag håller på att dö. Är det någon du vill att jag ska meddela? Frågade den här mannen. Ja, säger den här döende soldaten. Kan du skicka ett meddelande till den här mannen på den här adressen? Sen visar han en lapp som man har. Någon som var viktig för honom. Skriv till honom att under mitt livs sista minuter var det som han lärde mig som barn som hjälpte mig att dö. Mannen var hans gamla söndagsskollärare. När han fick meddelandet, alltså söndagsskolläraren fick meddelandet, då var ju den här soldaten död, antagligen ganska länge sedan. När han fick meddelandet sa han: Gud, förlåt mig. Jag slutade med söndagsskolan för flera år sedan därför att jag inte tyckte att det ledde till någonting. Jag trodde inte att det var någon idé. Jag vet inte om du har tänkt så ibland. Det är nog ingen idé. Jag lägger ner det här. Det är nog många av oss som kanske får be Gud om förlåtelse. Nicky Gamble, författaren till den här boken, Alfa-boken, han kommenterar. Han säger så här: när vi berättar för människor om Jesus behöver vi aldrig oroas för att det inte är någon idé. Aldrig oroas för det. Det är alltid din idé. Har alltid en mening om betydelse. Och han säger så här också att evangeliet är nämligen, ett citat från Romarbrevet 1:16, Guds kraft i frälsning som räddar var och en som tror. Den enda kraft som finns. Den enda vägen till frälsning. Det är idé att berätta för människor. Fortsätta. Jag vet, jag berättade, jag ska snart avsluta. Jag berättade en predikan tidigare. Jag tror det var i våras, som del som var med då kanske kommer ihåg det. Om det John Ortberg heter en författare. Han skriver om humana sällskapet, en livräddningssällskap. Kanske du kommer ihåg att jag berättade om det. Men en väldigt stark berättelse. Bara kort. Det fanns för väldigt länge sedan, så fanns det en grupp människor som frivilligt, utan lön och risk för sina liv, bildade ett sällskap för att rädda människor som höll på att drunkna utanför USA:s, nordöstra USA:s kust. Och det var mycket faror där, klippiga kuster och många båtar gick på grund och så där. Men de kände att de ville göra någonting för att rädda människor, så de bildade det här sällskapet. Och de gjorde det frivilligt och det var farligt. Och de antog ett valspråk: du måste gå ut, men det är inte säkert att du kommer tillbaka. Det var valspråket. Så de visste att med fara för sitt eget liv som man gick ut för att rädda människor i sjönöd. Och trots att det var tydligt allvar så var det många som tog värvning. Och människor var beredda att offra sina liv för människor som de inte kände. Människor som de aldrig hade mött tidigare. Det är ju det också fantastiskt. Men så förändrades tiderna. Och så småningom så börjar man tänka så här att det behövs något mer professionella och mer sådana som har lön för det här de gör. Som jobbar för detta. Och som var mer lämpade för räddningsuppgifterna. Och till början så arbetar man parallellt, de frivilliga och så proffsen. Men mer och mer så tog proffsen ut, och yrkesfolket sa man sen att de är bättre utbildade och de har betalt så de kan göra det. Och de frivilliga krafterna upphörde så småningom med sina räddningsaktioner. Men det här är intressant. Det kanske inte är så konstigt det här. Men det här är intressant. Det här är poängen. De kunde inte förmå sig att upplösa föreningen. Humana sällskapet. Det finns ett museum än idag efter Humana sällskapet, och tydligen träffas de fortfarande. Föreningen finns, Humana sällskapet. De träffas för att äta, umgås och ha trevligt. Men är de med i livräddningsbranschen? Nej, har inget med det att göra. Utan det är bara att ha trevligt tillsammans. Det är liksom nostalgi. Det kan ju vara en liknelse hur det kan bli för oss som kyrka och församling också. Om vi tappar bort det här att vi är med i livräddningsbranschen. För det är vi. Vi har en kallelse uppdrag att vara med där. Till sist bönen. Efeserbrevet 6:4-4. Efeserbrevet 6:12-18. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans makter i himlarymderna. Bönen är också livsviktig. Kampen är andlig, därför är bönen det allra viktigaste som vi kan ägna oss åt. I bönen ligger själva kristendomens kärna. Eftersom bönen är så intimt förbunden med gemenskapen med Gud. Det har med våran gudsrelation att göra. Så det går liksom aldrig att fuska bort det. Utan bön så blir vi apatiska och vi resignerar väldigt lätt. Och vi behöver också varandras stöd i bön. Det är också väldigt viktigt. Apostlagärningarna 4, tre versar, 24, 29 och 31. Det står det så här: när de andra hörde det började gemensamt be högt till Gud. Se nu det hotar oss och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. I bönen att våga utmana Gud. Att be för behov som jag har, men också be för andra och också begära förbön. Tänk vad viktigt det är. Om vi talar om det här på böneveckan, att vi får inte ge upp för lätt, utan vi ska banka och bulta och knacka på dörren, för vi behöver bönesvar. Vi vill ha bönesvar och Gud vill att vi ber så. Jag ska avsluta med ett citat som en man som heter Walter Wink, han var präst, teologi och professor i bibelvetenskap och studerar mycket Bibeln och även historien och om judarna och så här också, om böner i Bibeln och Gamla testamentet. Så säger han så här, tycker det är intressant. Biblisk bön, och lyssna här, biblisk bön är påflugen. Den är otålig. Den är hutlös och oförskämd. Biblisk bön. Den liknar mer prutandet på marknadsplatsen än de artiga monologerna i kyrkan. Det är någonting att tänka på. Och det ser vi vilken kamp det var i bön. Saltaren, Abraham, Mose, även i Nya testamentet och när Jesus bad också. Det var kamp på liv och död. Det var bön. Många gånger är det, inte alltid. Det finns olika typer av bön, men en del av bönen är det. Inte ge sig med mindre än att Gud svarar på bön. Jag släpper det inte med mindre du välsignar mig, sa Jakob. Jag släpper det inte förrän du har svarat på bön. Det där är viktiga saker att ha med sig för att vi ska kunna hålla kursen och inte komma vilse som kyrka, församling och som enskilda kristna. Amen. Tack Jesus för den här söndag förmiddagsgudstjänsten. Tack att du välsignar oss, Herre. Tack för ditt ord som är levande, Herre. Tack att du är med oss i allt, Herre. Du vill vara Herre i våra liv, Herre. Och du har sagt att gör vi din vilja och går vi ut på det du har sagt och följer ditt ord, kommer du alltid vara med oss och du kommer alltid att välsigna oss. Tack att du ser var och en som är med här i gudstjänsten. Tack att du känner våra hjärtan, våran situation och det vi står i, Herre. Du vet allt om oss, Herre. Vi behöver inte förklara någonting som inte du vet, Herre. Du vet allt. Men ändå får vi sätta ord på det vi brottas med och komma inför dig, Herre. Lyfta fram det inför dig. Och du gläds när vi ber om saker, när vi söker ditt ansikte, Herre. Tack för gemenskapen i församlingen, Herre. Tack att vi är en familj, Herre. Och tack att vi får samlas här till gudstjänst då, där du får vara i centrum i våra liv, Herre. Herre, hjälp oss också att leva i livräddningsbranschen, Herre. Att vi tillhör den, Herre. Att vi förstår det, Gud. Att vi har ett uppdrag. Inte av tvång, inte av dåligt samvete. Utan att du får fylla oss med en glädje och en motivation att tjäna dig, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.